Det var ett hemmabygge, må jag säga.
Det är det.
En lundiga hylla med det. Ja, nej, men då har jag rätt. Det kanske är ganska bra.
Det här är Bildningsalliansens podd Bildande samtal. Det går inte att ta miste på vad man är. De har öppnat dörren högt upp i kabelfabriken i Helsingfors. Det ser precis ut som en tidningsredaktion. Kaffekoppar, högar med papper, böcker, massvis med tidskrifter, tidningsurklipp, pafflådor, en nedsutten soffa. Folk som sitter lite varstans med en blinkande skärm framför sig. Här råder ett slags organiserat kaos. Nej, det är kanske inte lika till synes slumpmässigt men ändå rent och prydligt som i en Hollywoodfilm. Det luktar inte heller av trycksvärta, men minnet av den doften ligger på något sätt kvar och dallrar i luften. Vi befinner oss på Nytids redaktion. Tidningen som länge kom ut varje vecka och som under sin existens gått igenom många metamorfoser. För vissa är den ett rött skynke, men jag tror kanske att den mest kontroversiella alternativtiden ligger i det förflutna. Visst, Nytid är fortfarande en vänstertidning, men också en kulturtidskrift, en samhällsbevakare och på många sätt en institution i svensk Finland. Jag har kommit för att träffa Janne Wass, tidningens chefredaktör. Vi sitter i Nytids poddstudio, vilket är ett fint ord för en liten skrubb med äggkartonger på väggarna och diverse inspelningsutrustning. Det första jag vill veta är vad Janne associerar till ordet bildning.
Jag menar, jag ser bildning som ganska kopplat till ordet allmänbildning. Mm. Det vill säga, dels talar vi om skolbildning, utbildning, men också en allmän, det innefattar för mig också en allmän nyfikenhet på världen.
Nyfikenhet, okej.
För jag tror att en viss form av nyfikenhet och ett intresse för världen är ganska avgörande för att du lär dig sätta dig in i saker på ett djupare och bredare sätt än att du bara tar åt dig ytlig information. Mm. Att det kanske där... Det är kanske där som skillnaden skulle säga mellan utbildning och bildning kommer. Mm. Att utbildningen kan du lära dig ganska brett och exakt, medan för bildning behöver du djup. Och jag tror att för djup krävs just en nyfikenhet, ett intresse, en vilja av att förstå djupare helheter.
Ser du dig själv som en folkbildare?
Jag tycker att journalistiken sådan som den borde vara har ett klart folkbildningsuppgift. Så därigenom ser jag mig själv som en folkbildare. Om jag lyckas med det uppdraget är det en fråga för sig. Men jag skulle säga att det är en uppgift som jag tror att journalistiken håller på att allt mera upptäcka igen, i och med att man börjar bli allt mera medveten om att det går inte att som en seriös journalistisk publikation tävla med sociala mediers snabbhet och ytlighet, och att journalistikens räddning ligger i just analysen och förklarandet, de större helheterna där man kan förklara för folk hur världen fungerar och hänger ihop. Och där kan man ju tala om folkbildning, tycker jag.
När man lär sig att bli journalist på Journalisthögskolan eller på SOS.com så är det en viktig, ofta upprepad, allmän så kallad sanning att man ska vara objektiv. Att man ska leverera saker så som de är. I folkbildningen så finns det en tanke att man har ofta en viss världssyn, eller man vill påverka folk till att vara kritiska, vara självständiga, vara tänkande. Och i själva bildande begreppet så finns det ofta en vilja eller önskan att man formar eller bidrar till att forma människor åt ett visst håll. Och det här blir väl en konflikt då?
Det beror på hur man ser på saken. Jag tror att om du börjar tala med de personer som utbildar journalister till att bli objektiva, så om du gräver lite djupare i vad de menar med det, så tror jag att de flesta kommer att medge om att det finns ingenting sånt som objektiv journalistik. Det är ett mål som är eftersträvansvärt men omöjligt att uppnå. Och allting i världen baserar sig på ett sätt eller annat på någon form av ideologiska värderingar. Oberoende om du talar om politik eller journalistik eller näringsliv eller filosofi eller vad du talar om, så finns det alltid i botten någon form av ideologisk värdering av vilken typ av samhälle vi vill leva i, vad vi anser att det är gott och ont i samhälle. Och jag tror att för att uppnå någon form av uppnå någon form av strävan till objektivitet, så tror jag att vi måste utgå från en ideologisk grund som baserar sig på demokrati och jämlikhet och alla människors lika möjlighet att påverka sina liv och världen.
Alltså FNs deklaration om mänskliga rättigheter.
Mer eller mindre, ja.
Jag tycker det är intressant att jag ser ganska många företag idag som tar ställning i samhällsfrågor. Om det sen är för samkönade äktenskap eller om det är för integration eller om det är för tolerans. Det här är någonting som skulle ha varit helt otänkbart för 10 år sedan. Och det pekar kanske delvis på att det där, att de har aldrig behövt vara objektiva, men nu tar de dessutom aktivt ställning i kampen för någonting. Om det här sen är greenwashing, om det bara handlar om att skaffa sig ett gott rykte eller om de är uppenbart verkligen vill göra det, det är väldigt svårt att säga. Men då, har du märkt den här trenden som finns, att det är ganska många idag företag som är på den andra sidan, så att säga?
Jag märkte det, och det är intressant. Jag intervjuade Teivo Teivainen, som är professor i världspolitik vid Helsingfors universitet. Och vi talade ganska mycket med honom om kapitalismkritik, eller som han gärna hellre kallade det, kapitalismanalys. Där han sa det att han ser det som oberoende av om det är greenwashing eller inte, så ser han det liksom som en öppning på en öppning till att nyliberalismen, så att säga, håller på att falla samman. Och han faktiskt lite paradoxalt nog stödde sina teser på Milton Friedmans uttalanden. Milton Friedman i tiderna har uttryckt åt företagsledare att de aldrig någonsin ens ska ta med en tång i begreppet företagsansvar. För ur en kapitalistisk synvinkel så är företagens enda uppgift att göra vinst för sina ägare. Och det kan de göra så länge som de är fullständigt befriade från politiken, från politisk påverkan, från att ta någon som helst ansvar för det som deras verksamhet skapar för följder i samhället. Och Friedman sa att så fort som ni släpper in minsta antydan till att företagen börjar ta ett större ansvar i världen än att tjäna sina ägare, så betyder det att man öppnar dörren för att det ska gå att politiskt och samhälleligt påverka företagens verksamhet. Och i och med det menar Teivainen, så håller hela liksom det nyliberala systemet långsamt på att kippa åt ena sidan och börja ta in vatten. Så det tycker jag liksom en intressant utveckling om man nu godtar Taiwanens
definition. Samtidigt kan man ju säga att det finns många som har tyckt sig se tecken på att den tid vi lever, det system vi lever, den marknadsekonomi och den kapitalism vi lever under har levt ut sin tid. Att det är inte bara Sovjet som kommer att falla ganska hastigt utan också den västerländska kapitalistiska välfärd, eller modellen som i en del fall betyder välfärdssamhälle, i andra fall inte gör det. Men jag tycker att om någonting så har kapitalismen visat sig väldigt skicklig på att anpassa sig och leva enligt nya tider. Och är man då cynisk eller kritisk så kan man säga att det här är egentligen bara ett sätt att hitta en ny marknad. Det vill säga att de gamla spelreglerna inte längre gäller, du kan inte längre expandera, du har tagit över i stort sett alla områden i samhället som du kan tjäna pengar på, inklusive det privata med de sociala medierna. Så nu måste du gå in och göra tredje sektorns jobb, och där finns det ytterligare då kanske pengar att göra. Så att jag själv tror ju inte att de gör det för att de är så himla goda. Men jag vet inte om det då är dåligt, för det är naturligtvis hellre säga att de gör så än att det är rena råkapitalismen, som i till exempel Ryssland eller många andra länder där man inte tar någon som helst, eller Kina, där man inte tar någon som helst hänsyn till varken människor eller miljö.
Ja, det här är ju en diskussion som har förts ganska mycket just i samband med klimatfrågorna och miljöfrågor. Och det där, det som jag skriver en del om i ny tid, jag skulle gärna säga att vi skriver lite mer om det, är just den här, så att säga, klimatpåverkan och ska vi säga, just vad man kallar det för greenwashing eller man kallar det för klimatkonsumtion kanske snarast. Just det här med att vi uppmanas att konsumera grönt. Men att det ofta handlar om att det är en form av lyxkonsumtion som vi skulle klara oss utan. Men vi har ett kapitalistiskt system som är uppbyggt på ett sånt sätt att vi förväntas konsumera. Och det där, i och med att företag tar på sig rollen, så att säga, som världsförbättrare, så gör det också att det minskar på pressen för att politiskt sätta upp regler för hur man får och inte får agera på ett miljövänligt sätt. Och det här tror jag, jag menar, det är jättebra att man väljer som konsument det gröna alternativet framom det icke-gröna alternativet, och det är bra att företagen ger oss möjligheten att välja det gröna alternativet, men faran är det att i och med att vi får vi känner oss själva goda när vi väljer det gröna alternativet som kanske är lite dyrare, som ger en känsla att vi själva kanske uppoffrar någonting till och med. Men
bara det, utan det här befäster också systemet. Om vi tänker på samkönade äktenskap, det är jättebra att det finns, men det betyder att äktenskap finns kvar.
Exakt.
Om vi talar om att kvinnor ska få tjäna i armén, jättebra med jämställdhet, men det betyder att vi godkänner idén med armén.
Precis.
Så att, och det kan man göra, det säger jag inte, men det betyder att man godkänner premisserna. Och det är precis det som jag kan se som en utveckling som leder till att förändring inte kommer att ske, därför att man befäster nuvarande strukturer genom att ge lite utrymme. Och det kan vara bra att man ger det där utrymmet, det kan vara nödvändigt, men det försvårar samtidigt paradoxalt nog väldigt mycket förändring som bör ske på djupet om vi inte accepterar att det ekonomiska system vi lever i faktiskt är bäst för människan och för naturen.
Precis.
I längden.
Precis, håller helt med.
Vad gör ny tid i det här? Alltså, hur ser du liksom ny tids roll som folkbildare i det här? Allt det här som vi nu pratar om.
Jag ser ny tids roll som folkbildare egentligen på samma sätt som all god journalistik borde vara. Det vill säga att man kan öppna upp dagspolitiken, man kan öppna upp de diskussioner som förs ibland ganska ytligt på sociala medier och så vidare, och försöka skapa en förståelse av hur helt enkelt hur världen fungerar, varför den ser ut som den ser ut idag, och vad vi som medborgare och människor har för möjligheter att påverka världen. Ofta kanske sådana möjligheter som man inte riktigt ens tänker på, därför att man inte har en klar bild av vilka mekanismer som finns i bakgrunden. Till exempel en sak som jag ofta blir väldigt irriterad på i vardagliga diskussioner är till exempel den här diskussionen om hur det inte går att påverka någonting genom politiken, att alla politiker är samma skrot och går och så vidare. Men det här, om man förstår hur politiken fungerar, om man förstår på vilket sätt näringslivet påverkar politiken, vilken filosofi som ligger bakom, så kan man också välja vilka politiker som man stöder och på vilket sätt man deltar i den politiska aktiviteten och det demokratiska samtalet. Sen tror jag att ny tid är på så vis en viktig aktör i svensk Finland, därför att det finns få medier i dagens läge som ger den möjlighet som ny tid ger till långformsjournalistik, en viss form av ibland åsiktsjournalistik genom olika typer av essäer och analyser, långa kolumner etc. Och det att vi har tid att speciellt nu efter att vi har gått över till månadsmagasinsformat, har tid att fundera igenom större temahelheter och försöka angripa det ur olika synvinklar.
Men du, handen på hjärtat. Ny tid. En liten, finlandssvensk månadstidning som ska kämpa mot ganska stora krafter som påverkar oss i världen. Det verkar ju vara en väldig uppförsbacke.
Ja.
Och ständig uppförsbacke.
Jag menar, det är en Sisyfos uppgift. Men det sättet som jag på något sätt kan säga att jag gör någon överhuvudtaget nytta är ju det att om jag med varje nummer ger en person en aha-upplevelse, så har jag lyckats någonstans.
Ska vi gå så lågt ner? Det där säger man ofta, det där säger jag också ofta, att om jag bara får en av mina kursdeltagare att tänka på ett nytt sätt, då har jag minst lyckats. Men inte jag är ju nöjd med en. Nej, men jag vill ju nå fler. Det skulle kännas vansinnigt jobbigt att göra om världen. Det är lätt att säga att man ska gräva där man står och en i taget. Men du, det är rätt många människor och det blir bara fler. Så är det,
visst.
Det är inte riktigt, och jag är inte riktigt ärlig mot mig själv om jag hävdar att det liksom räcker någonstans. Jag måste ju förklara att man gör det man kan. Men det kan ju vara väldigt frustrerande att det känns så motigt och svårt och att det finns så många idioter. Och att det liksom är så motigt på något sätt.
Nej, men så är det ju. Men jag tror att ingenting blir bättre av att man går och blir cynisk och förlorar hoppet. Men då är ju allting förlorat. Jag tror också att vi måste kanske bygga upp för oss själva sådana här förhoppningar och små mål för att orka ta den här stora och långa kampen mot jag vill inte kalla det för samhällets fördummande, men en sån här viss en viss faktaresistens som för tillfället verkar existera i samhället. Sedan så tror jag att dock på ny tid, därför att trots sin litenhet så är det en tidskrift som har ett betydligt större genomslag bland sin målgrupp än vad dess prenumerantantal skulle antyda. Att vi har nu en upplaga på 2000 i en folkgrupp då, om man räknar finlandssvenskarna, så var vi då att vara 160 000 eller något sånt. Å andra sidan så husis prenumerantsiffror störtar ju också, så att vi går ju snart om husis, men det där men jag ser bara på hur ofta jag blir tillfrågad att ställa upp i intervjuer och diskussioner och delta i seminarier och så vidare, och på något sätt ändå hur ofta som jag tycker att folk, jag hör folk diskutera saker som har skrivits i ny tid. Förstås så lever jag ju förstås i ny tid bubbla, så att jag hör ju dem, men jag har en känsla och en åtminstone en förhoppning om att ny tid är ett medium som hörs och uppmärksammas i svensk Finland, som folk lyssnar på.
Tycker du att saker har blivit sämre, värre? Det talas ju så mycket om det, att nu är det faktaresistens, nu är det folk går bara in på fake news, eller det finns ingen att tro på längre, och allting är bara massa troll hela tiden, och det var så mycket bättre förr. Är det så? Är det sant? Har vi gått i en sämre riktning?
Det beror på, tror jag, det beror på vad man avser, det beror på vilket tidsperspektiv man talar om. Det som problemet idag är att vi har sociala medier och vi har nya medier, och vi vet inte riktigt vad vi ska göra med dem. Men man kan säga det också ur en längre synvinkel, det vill säga om man ser sociala medier och nya medier som ytterligare ett steg i en demokratisering av medievärlden som liksom har börjat från att skrivkonsten uppfanns och går vidare via Luthers reformation, via boktryckarkonsten, senare via tidningspressen, radion, tvn och sen internet. Det vill säga, i varje av de här stegen så har det dels skett det att normala människor, medborgare, vad vi kallar dem, har fått en större möjlighet att uttrycka sig själva, att komma fram med sina åsikter, och på samma gång har fått en större möjlighet att bredda den informationen de tar in, och en bättre möjlighet att själva söka rätt information. Det ser man kommer närmare källan till informationen istället för man, till exempel som före Luther hade du en präst som berättade vad Gud skrev i Bibeln, medan sedan kunde du läsa Bibeln själv. Och i vart och ett av de här stegen så hade uppstått stora problem. Det har liksom blivit någonting av ett smärre kaos i samhället. Därför att det har uppstått nya problem som man inte vet hur man ska tackla dem. Och jag tror att en av orsakerna till att vi för tillfället har den uppfattningen av att saker och ting har blivit så mycket sämre i och med sociala medier, internet, nya medier, är att vi är just uppe i den här så att säga uppståndelsen, inne i problemen, att vi ser inte vad lösningarna är. Men i vart och ett av de här, om vi kallar dem för medierevolutioner, så har man på lång sikt lyckats skapa regler och strukturer för hur de fungerar. Jag tror att det är ganska få som motsäger att varje steg i utvecklingen har fört oss till ett öppnare och bättre och mer demokratiskt samhälle. Så jag tror också att i det långa loppet så kommer den här utvecklingen som vi är inne i nu att ha ett positivt resultat.
Vad kan då folkbildningen bidra till att göra? Då tänker jag både på Ny Tid och på radion, public service, men jag tänker också på folkhögskolorna, studieförbunden, arbetar och medborgarinstituten som det här landet är fullt av. Vi är ett lärande land och vi har väldigt många som deltar. Så det är ju en väldig resurs egentligen som kan kanske hjälpa och bidra till att förstå, utveckla, påverka situationen i en önskvärd riktning. Om vi talade tidigare om det här att folkbildning också innebär att man vill stå för vissa värden eller knuffa åt ett visst håll.
Jag tror att de, om vi kallar dem för bildningsinstitutioner som existerar idag, så kan just bidra med en kontinuitet och ett en analys som man kan dra fram i och med att man har ett långt historiskt perspektiv och hjälpa folk att orientera sig i den här medieverkligheten genom att just föra fram analyser, ge folk verktyg att orientera sig och analysera situationen och verkligheten som vi lever i. Medan vi sen igen har de kommersiella aktörerna som är väldigt bra på den nya tekniken, som är on the cutting edge of allt som händer. Så att säga på ytan, de verktyg vi rent tekniskt använder och på något sätt det mediala bruset är väldigt dominerat av kommersiella aktörer. Och jag tror att utmaningen för bildningsinstanserna är det att hur får vi vår röst hörd i det överväldigande brus som för tillfället är väldigt kommersialiserat.
Och det finns ju inte någon mycket tecken på att den kommersialiseringen skulle avta. Dystopierna säger att in 5 years we will live in a world ruled by Google. Mm. Och vi gör det där ganska mycket. Så frågan är om vi å ena sidan ska tänka som du, att nya möjligheter, ny teknik har alltid fört med sig en disruption och det tar tid att lära sig att hantera det. Eller om vi faktiskt står vid en förändring som är sådan att vi för första gången i världshistorien alla finns i samma elektroniska nät och alla både kan övervakas, kontrolleras, profileras och övervaka varandra. Så det är både lillebror och storebror som sitter och tittar på varandra hela tiden. Och att det faktiskt är någonting som vi aldrig har kunnat, att vara så inne i den bubblan, det har aldrig hänt förut. För att det finns ju en tendens, vi alltid tror att vi lever i de sista av tider. Människan tror alltid att nu är det slut, nu har vi ställt till det, eller det här kommer aldrig att ändras, vi kommer alltid ha det så här. Men å andra sidan så har människan hittills överlevt också ganska otäcka saker i sin historia. Om man tänker på hur många krig, hur mycket atomvapenhot, vad du vill egentligen. Pest, kolera. Mm-hmm. Så har människan som art hittills också lyckats, precis som kapitalismen, anpassa sig till nya verkligheter. För det här är ju någonting vi själva har skapat. Alltså, ett av mina favorituttryck är att internet består av människor. Det är ju inte teknik, det är ju inte maskiner eller algoritmer egentligen. Egentligen är det människor, men vi glömmer bort det ibland.
Det gör vi. Och det är ofta en av de grejerna som jag brukar påpeka åt folk som är väldigt kritiska till exempel mot sociala medier och så vidare. Att det där, men jag själv älskar sociala medier. Jag tycker det är fantastiska verktyg att använda. Men det är just det här att försöka se förbi tekniken och försöka se istället på att det är bara en ny kanal för människors röster att uttrycka sig och kommunicera med varandra. För att gå tillbaka till där du börjar. Jag ser inte alls att vi kommer att komma ur den här situationen utan att en katastrof sker. Det är helt möjligt att det sker en att vi faktiskt måste gå, om inte nu till tredje världskriget, men i alla fall någonting väldigt...
En kollaps av något?
Ja, någon form av systemkollaps. Men jag är nu en oförbättrad optimist.
Så, ja, jag hör så, det.
Så där, jag tror
ändå... Vänder på det hela tiden. Ja. Att, ja, men det går, ja, men vi ska.
Jag tror att människans... Människans förmåga till överlevnad med liksom den intelligens som vi besitter trots allt kommer att triumfera i slutändan. Hur många av oss som finns med bland dem som triumferar är ju sedan en annan fråga.
Alltså vad du säger är att det sista året är inte skrivet, historien har inte tagit slut. Det finns risker och hot, men det har å andra sidan funnits ganska länge, och vad vi kan göra är att försöka förstå dem och hantera dem så gott vi kan med de resurser vi har.
Ja, och jag skulle säga att jag ser det inte som de största hoten i världen just ta sociala medier eller nya medier eller ens Trump-effekten eller någonting sånt här, utan det är ju klimathotet och överbefolkningen som är de faktorer som allra mest hotar mänskligheten, och jag tror att om vi vill måla upp domedagsscenarier så är det nog klimatkollapsen som kommer före internetkollapsen.
Ah, så du fick det lite svart med på slutet i alla fall. Vi gräva lite grann. Ja, det var ungefär mor och läst de frågor som jag har funderat på lite grann sådär.
Du har hört Janne Wass, chefredaktör för Ny Tid, i ett bildande samtal med mig, Johanne Larenko. Vad betyder förresten bildning för dig? Och vem i Svenskfinland har något att säga om saken? Du eller någon annan vi borde bjuda in till nästa samtal? Kommentera och föreslå gärna via Bildningsalliansens Twitter eller Facebook-kanaler. Eller skicka oss e-post.